Du står på parkeringen utanför din lägenhet på Strandgatan i Kramfors. Regnet droppar mot plåttaket. Nere på cykelvägen ser du en pojke komma åkande på en elsparkcykel. Han svänger över ån och kommer upp mot parkeringen. Pojken stannar en bit bort och plockar upp sin mobil. Innan han hinner skriva till dig kliver ut från under taket och vinkar. Pojken hejar glatt och kommer mot dig. Du har beställt en femma Bruce Banner. Pojken ger dig en plastpåse med tjocka gnistrande buds. Du betalar, går upp i lägenheten. Den kvällen sitter ni hemma hos dig och lyssnar på musik och röker. Det är varmt och fuktigt sen regnet. Din kompis öppnar balkongdörren för att släppa in lite luft, men du stänger den snabbt igen. Sen lagskärpningen tar du inga risker. Några dagar senare är du på väg hem från jobbet. Du cyklar förbi busskurernas starkt lysande affischer där politiker av alla färger poserar sammanbitet. Ge oss makt att krossa knarket, står det under en. Tillsammans för en narkotikafri värld på en annan. Det är när du har hoppat av cykeln utanför din lägenhet och står och fipplar med låset som du känner en hand på din axel. Två poliser i uniform har smugit sig på dig. Lätt och ledigt vrider de runt dig, sätter dig i handfängsel och leder dig i riktning mot stationen. Du gör inget motstånd. Poliserna berättar inte varför de tagit dig. Grannarna kan ha ringt, eller någon förbipasserande på gatan nedanför. På stationen sitter informationsaffischer överallt. Så vet du om ditt barn knarkar, står det på en. Och sen nedanför bilder på kanyler, OCB-papper och nässprayer med naloxon. En salig blandning. Du leds in i någon slags mix mellan förhörsrum och undersökningsrum. I ena änden finns en brits och ett handfat. I andra änden ett bord och två stolar. En av poliserna lägger upp en väska på bordet och plockar fram en bägare och två provrör. Jag kommer inte pissa, säger du. Polisen tittar på dig och sen på sin kollega. Sen lägger han tillbaks burken i väskan och går ut i rummet. Det är tyst ett tag. Polisen som stannade kvar lägger armarna i kors och lutar sig mot väggen. Sen kommer de in genom dörren. Tre stora vakter med munskydd och blå gummihandskar. De lyfter upp dig och vräker ner dig på britsen. Du känner en fruktansvärd tyngd över bröstet när de håller fast dig. Du försöker skrika på hjälp men du får ingen luft. En sjuksköterska kommer in genom dörren med en kanyl i handen. Du känner ett stick i armvecket och hur blodet rinner ur dig. Sekunder känns som minuter. Sen, plötsligt, som om inget hade hänt, så släpper de dig, alla fyra, och lämnar rummet. Du sätter dig upp på britsen. I armvecket där de stack nålen sitter ett litet runt plåster. Vi gör ett program om de problem vi har i samhället och vad vi kan göra åt dem. Sverige har länge haft en unik narkotikapolitik och i takt med att omvärlden förändras framstår den som än mer udda. Hur har jakten på det narkotikafria samhället påverkat vårt land? Vad kan en sån vision leda till i framtiden? Och vad skulle hända om vi släppte taget? Du lyssnar på P3 Dystopia. Straffet, 3 månaders samhällstjänst, var inte så farligt. Men sen tog de ditt körkort och du fick sparken från jobbet. Du fick låna från dina föräldrar till hyran. Men sen låg där på hallmattan ett brev från hyresvärden lik förbannat. Det har kommit till vår kännedom att du brytit mot hyreskontraktet och nyttjat lägenheten för konsumtion av olagliga substanser. Bla bla bla. Utrym inom 3 veckor. Senaste månaden så har du bott på en kompis soffa i Bollsta och knappt lämnat huset. På dagarna sitter du mest och stirrar eller spelar tv-spel. Ofta orkar du inte ens vinkla upp persiennerna. Så när din kompis en kväll frågar om du är sugen på att testa något nytt så känner du mest att du inte har något att förlora. Ni sätter er runt vardagsrumsbordet. Din kompis tar fram en genomskinlig fyrkantig klisterlapp och klipper av ett hörn med en sax. Hörnet lägger han på en bit aluminiumfolie. Sen ger han dig ett rör av hoprullad folie och eldar med en tändare under klisterlappen. Plasten smälter till en vätska som börjar ryka. Snabbt sätter du folieröret mot munnen och suger i dig så mycket du kan av röken och håller ner i lungorna. Den smakar som bränt, strävt gummi i halsen, blandat med en elak kemisk smak. Men längre hinner du inte tänka innan det slår. Du blir alldeles varm i hela kroppen. Alla problem, allt trubbel från de senaste veckorna bara klingar av, försvinner. Hela världen är så varm och mjuk och trygg och kärleksfull. Allt är helt och hållet precis som det ska vara. Du lutar dig tillbaka och ler. Kanske noddar du av. Du vet inte riktigt hur lång tid det gått, men den där inbäddade känslan av total perfektion börjar klinga av lite grann. Din kompis klipper en bit till. Lite större den här gången. Och räcker i folieröret. Ett till blås. Du håller ner röken. Det är annorlunda nu. Det blir mörkt. Snabbt. Och sen är du borta.
Sverige har väldigt hög narkotikadödlighet jämfört med andra länder i Europa.
På 30 år har dödsfallen gått från 1,5 till 6,5 per 100 000 invånare.
Samtidigt så står den svenska regeringen fast vid sin politik, en av Europas strängaste narkotikalagstiftningar.
Sverige ses ofta som ett politiskt, pragmatiskt och sekulärt välfärdsland. Hyfsat fritt från politiska extremer och vidskepelse. Ett progressivt land helt enkelt. Men när det gäller narkotikapolitiken sticker vi ut.
We always look at Sweden as a very advanced country with the most progressive policies.
Det här är Flavia Panzieri, före detta chef för FN:s människorättsorgan OHCHR, intervjuad av Radio Sweden 2015. Hon blev, som så många andra utomstående, förvånad när hon fick lära sig om hur vi i Sverige ser på droger och missbruk.
I was surprised to see that it does lag behind a number of other countries when it comes to addressing the drug issue.
Does Swedish drug policy in this aspect stand up to human rights?
No.
Idag, 2022, har Norge i praktiken avkriminaliserat innehav och bruk av små mängder av de flesta droger. Tyskland är på väg mot en legalisering av cannabis. Och Thailand, som tidigare haft bland världens hårdaste narkotikalagar, har gjort cannabis lagligt och släppt tusentals människor från sina fängelser.
Samtidigt står vi i Sverige kvar vid att det är ett brott att ens vara påverkad.
Varför får inte ens Folkhälsomyndigheten utreda frågan av avkriminalisering?
Det här är från P1 Morgon 2021, där programledaren Henrik Torehammar intervjuar Kristina Nilsson, socialdemokrat och vice ordförande i socialutskottet.
Varför är det så farligt?
Vi tycker att det skulle bli en förödande signal till unga människor att det är okej att använda narkotika.
För varje år som går framstår Sverige allt mer isolerat i sin inställning till droger. Och samtidigt menar en del att den illegala narkotikahandeln är själva motorn bakom det skjutvåld som skenat iväg i våra städer.
Och att vår hårda kriminalisering av framförallt cannabis snarare möjliggör än bromsar utvecklingen. Här är droghistorikern David Courtright.
Yes, I mean that is unquestionably one of the evils of black markets is you get this sort of cycle of violence.
Både polisen säger att det är en inkörsport för unga män in i kriminalitet.
Journalisten och författaren Johan Wiklén.
Men även unga män som befinner sig i den här världen säger det. Alltså, du behöver inte ens startkapital. Jag menar, du kan krita ett hägge och börja sälja. Sen kan du jobba dig uppåt.
Det narkotikafria samhället har aldrig varit mer avlägset. Ändå så fortsätter vi försöka nå dit. Varför? Vad har det lett till? Och vad skulle hända om vi istället gav upp? Det och mycket mer ska vi försöka ta reda på i det här avsnittet.
Vad är det egentligen vi pratar om när vi säger narkotika eller droger? Ja, förutom att det är kemiska ämnen som verkar på det centrala nervsystemet och ger någon slags önskvärd effekt, så är det egentligen en juridisk och kulturell fråga.
Alkohol och tobak är droger som är lagliga och kallas därför inte för narkotika. Cannabis, kokain, vissa svampar och opium och hundratals andra ämnen, det är olagliga droger och därför narkotika.
Och det är ju lätt att tro att till exempel alkohol och tobak skulle vara mindre farliga för att de är lagliga. Men det finns inget bevis för det överhuvudtaget.
Absolutely not. They are as addictive and more deleterious than most.
Det här är Judith Grissell, beroendeforskare och professor i psykologi och neurovetenskap vid Bucknell University. Och hon menar att det inte finns något samband mellan juridisk status och hälsoeffekter när det gäller droger. Alkohol till exempel är en av de droger som har värst påverkan på kroppen, säger hon.
High use amphetamine is probably the worst and psychedelics definitely the least damaging. I think alcohol is pretty toward the top of that list.
Förutom de uppenbara effekterna av hög alkoholkonsumtion som alkoholism och akut alkoholförgiftning, bilolyckor, våldsbrott och det faktum att man kan dö av blotta avtändningen, så menar Judith att även låg konsumtion har visat sig ha negativa hälsoeffekter.
There's been a few recent gigantic studies to demonstrate that any amount of alcohol, even one drink a week, has measurable negative effects on your health and longevity.
Det är alltså lönlöst att försöka förstå den juridiska indelningen från ett hälsoperspektiv.
It's completely irrational and hypocritical, and I think that is noted by people who are now picking up other drugs.
Hur kom det sig då att just alkohol och tobak liksom skalades bort från de andra drogerna och blev lagliga när de andra förbjöds? David Courtright har skrivit flera artiklar om just den frågan.
The more widespread the use of a psychoactive substance is, and the more that it cuts across all social classes, the less likely it is to be singled out as a dangerous drug, even though, objectively speaking, its dangers are very real.
Det korta svaret för stora delar av västvärlden var helt enkelt att sprit och tobak användes av många människor i alla samhällsklasser, inte minst bland de som bestämde.
Of course it was a good drug, whereas the drug that people who weren't in power were using was the bad drug.
Men det fanns också starka ekonomiska krafter som arbetade för att just alkohol och tobak skulle få specialbehandling.
The interests behind drugs like morphine or cocaine were much weaker in comparison to alcohol or tobacco, which were much larger industries.
I USA var dessutom alkohol och tobak hemmagjorda rusmedel.
So there were also strong domestic producer interests for alcohol and tobacco in this country.
Trots det var skadeverkningarna för uppenbara för att bortse från. Och 1920 förbjöds alkoholen i USA, precis som kokain och opiater hade gjorts några år tidigare.
The number of cirrhosis deaths and the number of institutionalizations for alcohol-related mental disorders, they went down substantially in the early 1920s.
Samma tid var även vi i Sverige på väg att totalförbjuda alkohol. Det var väldigt nära. Vid en folkomröstning 1922 röstades förslaget ner med 51% mot 49. Och det kanske var tur. För trots hälsovinsterna i början så ledde förbudet i USA ganska snabbt till problem med organiserad brottslighet och med lägre skatteintäkter. och framförallt till ett dalande stöd hos befolkningen som faktiskt saknade sin sprit.
Somebody spilled the beans and now prohibition agents are spilling the beer. They say this kind of work makes even the agents thirsty. So sometimes they take time out to have a glass of water.
Och vill ni veta mer om det här så kan ni lyssna på vårt avsnitt om organiserad brottslighet från 2021.
Hur som helst så hävdes alkoholförbudet i USA 1933. Och sen gick det snabbt. Den, citat, giftiga narkotiska drycken, som den tidigare kallats, rehabiliterades och blev till ett allmänt accepterat socialt smörjmedel. Ofarligt för alla förutom det lilla fåtal som råkade lida av alkoholism.
The liquor rolls to hotels and restaurants that have waited 13 years and 10 months for the right to sell the real thing.
Och det var först nu, när alkoholen skilts ut från kategorin droger och satt sig säkert förvar i västvärlden, som Sverige kunde påbörja sin resa mot det unika samhälle vi är i idag.
Vi bestämde oss för att eliminera drogerna. Vi skulle skapa ett narkotikafritt samhälle. Det var inte bara en vision för många, utan vi trodde faktiskt att vi kunde nå dit.
I sin bok Vi ger oss aldrig, så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket, menar Johan Wiklén att allting började med cannabis. Under 60-talet så ledde haschrökande i Sverige till en nationell panik.
Många tusen ungdomar i Göteborg röker hasch. De tappar intresset för skola och utbildning, förstör kontakten med föräldrar och vänner.
I Aftonbladet beskrevs hasch som det största hotet mot människan och samhället. En rubrik i Expressen menade att samhället skulle gå under inom 10 år om cannabis blev lika vanligt som alkohol.
De drivs av sitt begär till prostitution, kriminalitet och langning.
Och 1968 fick Sverige sin första narkotikastrafflag. Regeringen lanserade stora nationella kampanjer mot droger. Man skärpte straffen i omgångar. Och i ett riksdagsbeslut från 1978 slog man fast att målet inte bara var att minska narkotikaanvändningen utan att eliminera narkotika helt och hållet.
Vi accepterar inte någon narkotika som inte är medicinskt betingat.
Den svenska socialministern Rune Gustavsson.
Det är väl inget annat land kanske som har så klart markerat.
Men olagliga droger fortsatte att existera inom Sveriges gränser. Och det var här någonstans som kampen mot narkotikan övergick till ett krig. Mycket tack vare en man vid namn Nils Bejerot.
Idag kan man säga att cannabis på sitt sätt faktiskt är den farligaste av alla de här drogerna.
Han är ju då känd som den svenska narkotikapolitikens fader eller arkitekt.
Det här är författaren och journalisten Magnus Linton som bland annat skrivit boken Knark, en svensk historia.
Han var ju då en socialläkare som trodde sig sitta på så att säga, lösningen av hela narkotikaproblemet. Det vill säga, vi kan skapa narkotikafria samhällen. Man gör så här, och så hade han en verktygslåda.
Ett av verktygen i den lådan var propaganda.
Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death.
Det gällde ju då att få medierna att ställa upp på att vi har en sorts krigssituation. Knarket innebär ett sånt enormt stort hot mot välfärdsstaten, mot våra ungdomar, mot framtiden. Så att då kan man inte ha en fri debatt.
I Sverige har nu cannabisrökningen penetrerat så långt att det finns tusentals unga lärare, läkare, psykologer, socialarbetare och jurister som härsar regelbundet.
Bejerot och hans organisation Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle lobbade för att narkotikamissbruk skulle ses som en slags social smitta där varje användare riskerar att smitta andra. Man började hålla föreläsningar för poliser om de systemhotande egenskaperna i cannabis. Och det blev allt svårare att säga emot deras teser.
Forskare som bara höjde rösten och gjorde sitt jobb och var kritiska och kanske ifrågasatte, de sattes ju i intellektuell karantän. De kunde bli utbuade på konferenser, jag beskriver det i boken.
Och propagandan fungerade. Trots att narkotikabruket i Sverige inte alls var särskilt utbrett så visade vissa opinionsundersökningar att den så kallade narkotikafrågan var högst prioriterad av väljarna inför valet 1982. Och 92% av svenskarna ville se, citat, krafttag mot narkotikan. Det var dags för nästa steg mot det narkotikafria samhället.
Då, 1988 är det, så kommer kriminaliseringen av det egna bruket då.
Fram till 1988 hade det inte varit olagligt att vara hög i Sverige, alltså att ha narkotika i blodet. Ganska självklart, menade vissa.
De som var emot sa ju till exempel att enligt rättspraxis så kriminaliserar man inte våld mot den egna personen. Ett självmordsförsök är inte kriminaliserat till exempel.
Men om målet var att kapa rottrådarna, som Nils Bejerot hade uttryckt det, så behövde man ju verktyg att göra något åt missbrukarna. Problemet med lagen som kom 1988 var att den inte gick att använda som det var tänkt.
Den lagen var tandlös. Det gick inte att bevisa brottet.
För att bevisa att någon är hög så måste man ju kontrollera den här personens kroppsvätskor på något sätt. Men ett så integritetskränkande ingrepp får man inte göra för ett brott som inte räknas som särskilt allvarligt.
Och lösningen på det problemet var helt enkelt att göra det till någonting allvarligt.
När Bildt-regeringen sen får makten så röstar man igenom den här straffskärpningen.
Och 1993 så blir det straffbart med 6 månaders fängelse att vara hög.
Och det blir möjligt att ta urinprov och beivra brottet.
Det är här, i början av 90-talet, som Sverige lämnar resten av Europa och de flesta andra demokratier därhän och far iväg i vår egen värld.
Det som är speciellt med Sverige, det är att vi faktiskt har beivrat den här lagen. Även om den har funnits på papper i många andra länder, så har verkligen Sverige lagt resurser på att jaga brukarna och beivra själva bruket.
Det är det som skiljer ut Sverige väldigt, väldigt hårt från andra länder då.
Så här kan det se ut i ett ganska klassiskt scenario. Du och dina kompisar delar på en spliff på väg till krogen. I krogkön känner vakten lukten och kontaktar polisen. Polisen griper dig, du får lämna ett pissprov och döms för ringa narkotikabrott.
Och det här var både målet och farhågan när lagen klubbades igenom 1993.
Man uttryckte sig med att vi kommer att vada i urin. Det kan vi ju se idag när man tar ungefär 40 000 urinprov per år då för att bevisa att någon har varit hög. Alla är överens om att det här är ett kraftigt integritetskränkande ingrepp.
Och grejen är att om du inte vill kissa när polisen vill att du ska kissa, då blir det väldigt mycket värre.
Om du vägrar att ge urinprov så kommer polisen att tvinga av dig ett blodprov. De kommer alltså hålla ner dig och ta ditt blod.
Den här detaljen om de blodprov som avkrävs med våld på grund av en lukt eller någon annan vag misstanke om att någon skulle rökt hasch, det är nog det som får internationella forskare att haja till mest av allt.
This notion of shackling someone and drawing blood, that is a very strict policy.
The police are not vampires. They're not gonna strap you down and draw your blood in a DUI case or a possession case.
Det här är den amerikanska försvarsadvokaten Scott Nolan som på sin hemsida svarar på frågan om den här taktiken skulle kunna användas i USA.
And the answer is absolutely not.
Den där scenen som du beskriver nu, den tror jag verkligen är unik. Den hade inte kunnat hända i, jag vet inte riktigt vilket annat demokratiskt samhälle. Det hade inte varit möjligt liksom.
Jag tror inte att den här lagen hade varit möjlig att få igenom i många andra länder än i de nordiska länderna och kanske i vissa kommunistiska diktaturer, för att befolkningen hade inte gått med på det helt enkelt.
Som vi hörde i början av avsnittet så tycker många internationella observatörer att det är märkligt att ett så progressivt land som Sverige har så repressiva narkotikalagar. Men enligt David Courtright så är det bara logiskt.
If you think back to the late 19th and the early 20th centuries, one aspect of progressivism that was almost universal was a willingness to regulate markets.
Det här gällde bland annat till exempel att företag inte skulle få utnyttja arbetare hur som helst, att det skulle finnas en viss standard för hur man skulle få bygga hus och att företag faktiskt inte skulle få sälja vad som helst till vem som helst.
Many progressive nations were willing to say, no, you will not sell certain products to children. In some cases, you won't sell these products at all because they are too toxic or they're too addictive.
Därför är han inte förvånad över att det är Sverige som hittar de här hårda metoderna.
Sweden being a progressive nation then and now, it's not surprising that they would have these sorts of restrictive drug laws. You know, we're not going to mess around with poisons and with toxic substances And we're just going to be very hard-nosed about this.
Men den här typen av statligt styrd, välmenande och hårdhänta samhällsförbättring, progressivism med stort P, som David kallar den, har ju sedan början av 1900-talet gradvis ersatts med något annat.
Now the small p progressivism is much more geared toward the individual, individual rights, individual identity, harm reduction for the individual. And so someone who would consider him or herself a small p progressive today would look at the situation you just described. They would be horrified by that.
Men i 80-talets Sverige gick vi inte bara med på metoderna. Vi kunde också, på grund av en lång rad ganska unika omständigheter, faktiskt tro på att målet med det narkotikafria samhället var möjligt att uppnå.
Vi måste titta på hur Sverige såg ut fram till slutet av 80-talet också. Det var ett homogent land, låg långt uppe i norra Europa och vi var inte med i EU än.
Vi hade bara två tv-kanaler, vi hade inte internet och utlandsresor var något som många inte hade råd med. Så det gick ganska bra att köra sitt eget race.
Vi hade också ett 80-tal där faktiskt droganvändandet hade minskat rejält.
Så när den här lagen väl klubbas och polisen får sin befogenhet att ta fast alla missbrukare, ja, då trodde vi faktiskt att knarkets dagar var räknade.
På 90-talet så hade vi då fått den perfekta politiken. Allt var på plats. Nu skulle vi nå det narkotikafria samhället.
Men det skulle visa sig att den här lagen och den svenska ambitionen skulle nå sin kulmen vid exakt fel tillfälle.
Från 90-talet och framåt så började ju allting gå käpprätt åt helvete.
Sverige drabbades av en svår finanskris. Vi gick med i EU. Vi fick mer tv och radiokanaler. Internet dök upp. Resandet tog fart. Nya droger och nya ungdomskulturer som till exempel ravekulturen dök upp i Sverige.
Vi var alltså inte längre en isolerad enklav långt borta där man kunde arbeta ostört. Och istället för ett narkotikafritt samhälle så gick utvecklingen åt motsatt håll.
Bruket ökade, dödligheten ökade, tillgången på droger blev högre. Och idag ser vi till och med att våldet på narkotikamarknaden har ju också eskalerat. Vi har nog aldrig haft så mycket problem kring narkotikan som vi har idag.
2022, snart 30 år sedan lagen infördes, så står vi längre än någonsin från det narkotikafria samhället. Och som vi hörde så är det samtidigt inte politiskt möjligt att ens utreda om lagen var en bra idé, eftersom det skulle skicka fel signaler.
Och ska man sammanfatta den svenska hållningen till narkotika under de här tre decennierna så är nog ordet signalpolitik ganska passande, menar David Courtwright. Vi bad honom förklara.
Sure, well I'm glad to give an outside perspective because I live in a country where politicians signal like crazy all the time about everything.
Begreppet signalpolitik används ofta som ett skällsord eftersom det kan betyda en politik som signalerar en åsikt utan att göra någon egentlig skillnad.
When I become depressed, I think that politics is about nothing but signaling.
Men det David menar när han beskriver svensk narkotikapolitik som signalpolitik är något lite annorlunda.
No, seriously, a very concise way to conceptualize the choice that most political parties in Sweden have made is they have chosen to emphasize primary prevention over secondary and tertiary prevention.
Och vad betyder det då? Jo, David Courtwright beskriver hur man inom folkhälsopolitik pratar om tre olika steg för att skydda människors hälsa. Tre olika försvarslinjer skulle man kunna säga.
Primary prevention means you stop a disease by never exposing an individual to the risk factors in the first place.
Ett exempel på den första försvarslinjen är vaccinering. Ett annat är att man inför förbud mot till exempel rökning. Alltså olika sätt att hjälpa människor att överhuvudtaget inte komma i kontakt med det som kan skada dem.
Andra försvarslinjen är att identifiera de som drabbas och göra det tillräckligt tidigt för att kunna sätta in förebyggande insatser. Ett exempel på det är hälsokontroller där man kanske upptäcker någonting oroväckande.
But it's still treatable and so the physician tries to intervene relatively early.
Sen har vi den tredje försvarslinjen, skademinimering.
Tertiary prevention is harm reduction. The condition is already well advanced, but you can still help a person by managing the condition in a way that it will do the least harm.
Okej, men vad har det här att göra med signalpolitik? Jo, enligt David Courtwright beslutade Sverige tidigt att det är den första försvarslinjen som gäller i narkotikafrågan här. Och för de individer som inte stannar vid den så kommer vi kraftigt att signalera: nu är du på fel sida.
If you take the people who might ordinarily respond to secondary or tertiary preventative measures and you treat them harshly, you are doing so in a way that sends a signal: don't get involved in this.
Och att man i Sverige blir gripen, testad och straffad om man brukar narkotika är bara en av signalerna. Vi har också tidigare gjort det ganska svårt för missbrukare att få hjälp. Vi har motverkat sprututbyten som förhindrar att heroinister drabbas av hepatit och HIV. Och vi har till och med fördröjt godkännandet och tillgängligheten av livräddande mediciner som naloxon, som kan rädda dem som har tagit en överdos. Allt för att bevara signalpolitiken intakt.
It is again a utilitarian calculation. It may be a misguided utilitarian calculation. Personally, I wonder if countries that emphasize harsh penalties haven't gone too far in making life miserable for people who've already begun to develop problems with these substances in the name of signaling others not to become involved in the first place.
En nödvändig förutsättning för att Sverige ska ha kunnat föra den här signalpolitiken överhuvudtaget är det som vi pratade om i början. Att alkohol och tobak skiljs ut från de andra drogerna. Få människor i Sverige hade ju gått med på att vi som samhälle skulle neka vård åt alkoholister. Eller att vi skulle låta rökare dö av obehandlad lungcancer, bara för att signalera att supande och rökande inte är önskvärt.
Men genom att dela in våra psykoaktiva substanser i tillåtna och otillåtna så har vi också skapat en helt ny kategori av medborgare som är lite mindre värda och lite lättare att behandla illa.
Vi pratar såklart om knarkarna.
Jag heter Robert Sander och bor i Linköping och jobbar via Linköpings brukarförening.
Första gången Robert testade en olaglig drog var när han rökte hasch som 13-åring. Det var inget han fastnade för eller ens märkte någon effekt av. Men ett par år senare så kom han i kontakt med andra grejer.
Så blev jag lite intresserad av rave-kulturen. Och då blev det ju att man provade lite tyngre grejer, typ som ecstasy, MDMA och LSD och sådana där grejer.
Robert fastnade mest för ecstasy.
Du älskar allt och alla. Du älskar din största fiende och alla bara dansar och hade roligt.
Efter ett tag så hade Robert och hans kompisar gått från att ta ecstasy någon gång ibland till att köra på varje dag.
Då sprang vi ju på fester och på krogen och ja, var helt iade och skakat händer liksom, och polisen tog oss flera gånger.
Och det som tidigare var ett bruk gick över till att vara ett missbruk.
Och sen gick det bara ut för, det gör det ju inte för alla, men det gjorde det för mig. Runt 17-18 där någon gång så var det en kompis. Så frågade han, vill du komma till mig och röka lite? Och jag bara, ja visst, vad är det för något? Han bara, heroin. Men ska vi verkligen ta det? Vi har ju hört så mycket skräckhistorier om det. Han bara, men det är inte farligt att röka. Jag bara, ja okej. Vi rökte ju då i kompisens källare och tänkte typ att alla problem du har och alla problem i världen bara försvinner och du mår så himla bra. Det var väl lite därför man körde på liksom, för att man mådde så bra.
Redan nästa dag rökte de igen. Och sen igen.
Sen så rökte vi 3 dagar, 4 dagar och sen tog det slut och då blev han och jag jättesjuka. Men vi trodde ju att vi hade åkt på någon maginfluensa, men sen var det en kompis som berättade, nej ni fick en avtändning. Vi bara, va? Och då förstod vi ju att det var ganska allvarligt så, men ändå så slutade man inte med det. Det blev ju bara värre.
Efter att ha hållit på i omkring 3 månader så började det inte ge lika mycket att bara freebasea heroinet. Robert ville gå över till sprutor och frågade en kompis som höll på med det om hjälp att sätta nålen.
Han sa, jag vill helst inte det när det är heroin. Men jag tjatar ju sönder honom, så han hjälpte mig. Och det, ja, det var nog det bästa jag varit med om. Jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv.
Robert hade länge lyckats hålla sitt missbruk dolt för sin familj. Men till slut blev även det ohållbart.
rasade jag så mycket i vikt. Och då förstod ju mina föräldrar att det var någonting som inte stämde. Och då ville de att jag skulle åka upp och lämna urinprov, men det vägrade ju. Och då fick jag ett akut LVM.
LVM är alltså lagen om vård av missbrukare i särskilda fall, som gör att man kan bli tvångsintagen.
Då vet du, var ju efterlyst i 3 dagar eller 4 dagar, sen tog polisen mig. Och då fick jag ju ligga cold turkey, som det kallas. Alltså ingen medicin eller någonting, och bara tända av på behandlingshemmet då. Det var fruktansvärt. Jag spydde ner mig, bajsade ner mig. Kunde inte äta på flera dagar, och jag är ju diabetiker också, så de blev lite oroliga när jag inte fick ge mig någon näring där.
Den värsta fysiska avtändningen varade i en och en halv vecka och blev sen bättre. Men det psykiska behovet mattades inte av särskilt mycket på flera månader.
Som man är sugen på det hela tiden, man tänker på det hela tiden, man tänker när man sticker nålen i armen, sådana här sjuka grejer.
Efter ett halvår släpptes Robert ut i samhället igen.
När jag var klar där 6 månader, då köpte de en tågbiljett till mig och sen satte mig på tåget hem till Linköping. Och det första jag gjorde var ju att börja igen. Och det var ingen uppföljning med socialen eller beroendevården eller någonting, utan jag satte igång direkt. Och det var då jag började med fentanylet också.
Fentanyl är, precis som heroin, en opioid. Men den är mycket starkare. Som läkemedel ges den ofta i plåsterform till patienter som lider av svår kronisk smärta. Det var från en sån patient som Roberts kompis hade fått tag på drogen.
Då kom han med ett plåster och vi bara, hur fan ska vi kunna spruta in det där? Han bara, nej men du klipper bara bort en bit och sen freebasar du.
Fentanyl blev Roberts nya drog. Men den var svår att få tag på, så han fortsatte fara till Malmö och till Stockholm för att köpa heroin ganska regelbundet. 5 gram kunde räcka i 4 dagar och kostade omkring 3000 kronor. Och det var på brunt heroin från Malmö som han tog sin första överdos.
Jag initierade som vanligt och sen efter ett tag, så kanske typ en halvtimme, så ville jag ta en till. Och då när jag tog en till, så precis när jag hade sprutat in i armen, så bara liksom slocknade jag. Polan såg ju att jag började bli blå i ansiktet då. Så han ringde ju ambulans, och ambulansen var ju där på mindre än 4 minuter då. Och hade han inte gjort det, så hade jag nog inte levt idag.
Som heroinmissbrukare är man ständigt i riskzonen för en överdos. Dels för att ens tolerans alltid höjs, och för att man alltid jagar den där första kicken. Men också för att man sällan kan vara helt säker på vad det är man köpt egentligen, säger Robert.
Och det visade sig sen att det bruna heroinet var utblandat med benzodiazepiner då.
Andra överdosen var på fentanyl.
Då rökte vi fentanyl och sen minns inte jag någonting. Jag minns bara att jag vaknade upp på sjukhuset. Läkaren kom in och sa, ja, du hade väldigt tur, för du var ju väldigt nära döden där. Jag bara, ja, okej, visst. Sen drog jag ut slangarna ur armen och sen bara drog därifrån liksom. Och sen började jag använda igen. Man bryr sig inte så mycket om döden när man är inne i ett sånt missbruk.
Vid tredje överdosen räddades Robert av att hans kompis hade naloxon på fickan. Det är en nässpray som motverkar opioidernas effekt och som gör att man börjar andas igen när man tagit en överdos. Och det var kort efter den överdosen som det vände för Robert.
Jag pratade med min mamma och pappa och sa att jag orkar inte längre. Jag orkar inte springa runt och jaga efter droger och jaga pengar.
Han ringde till beroendekliniken i Linköping och fick träffa en överläkare som beslutade att skriva in honom i LARO. En behandling där opioidmissbrukare kan få buprenorfin eller metadon utskrivet under kontrollerade former för att motverka beroendet.
På den tiden var det ganska svårt att komma in, men Robert beskriver det som att han hade tur och träffade rätt läkare.
Det gick rätt fort, för hon såg att jag var väldigt illa däran, så jag kom väl in redan efter 1,5 månad.
Sen dess har Robert gått på buprenorfin i många år.
Det räddade ju mitt liv. Jag fick lust att leva igen och sen börja engagera mig i det här med brukarföreningen och så.
Roberts tid som missbrukare speglar på något sätt utvecklingen av missbruksvården i Sverige. När han började var sprututbyten mer eller mindre olagliga. och Robert fick hepatit C av att dela verktyg med andra. En sjukdom som han idag är frisk ifrån.
Jag blev smittad av en kompis som inte är i liv idag då. Han fick en överdos.
När sprututbyten legaliserades 2006 så infördes de ändå inte på de flesta ställen i Sverige. Kommunerna hade vetorätt och många stoppade alla försök att minska smittspridningen bland missbrukare.
Vi tycker att det är fel väg att gå. Det är ju förbjudet att knarka. Det är det som måste bekämpas. Och inte underlätta för de som är narkomaner.
Det säger Lennart Holmlund som är kommunstyrelsens ordförande i Umeå.
Det dröjde ända fram till 2017 innan riksdagen satte ner foten. Och alla partier utom Moderaterna röstade igenom en lag som gjorde det omöjligt för kommuner att stoppa sprututbytena.
Nästa bromskloss var naloxonet. Ni minns den där medicinen som räddade Roberts liv. När han fick det så var det egentligen olagligt för hans kompis att ha det på sig.
Läkemedelsverket har avslagit två ansökningar om att få dela ut nässpray som skulle kunna förhindra dödsfall i samband med överdoser.
Det här är från Ekot 2017.
Det finns inte lagrum idag för att förskriva den här typen av läkemedel till andra än till sjukvårdspersonal.
Idag har naloxon blivit mer tillgängligt. Men trots att det är ett preparat som inte kan missbrukas så är det fortfarande receptbelagt. Och enligt Robert Sandrö så finns det fortfarande de som argumenterar mot att det ska bli mer tillgängligt.
Ett argument som är helt sjukt är att ja, men då tar de ju en överdos med flit om det finns naloxon. Det har till exempel använts av en del politiker. Och det, vem vill ta en överdos? Det är ju liksom helt sjukt. Det känns ju lite som att de vill ta död på de flesta brukarna liksom. För hade det funnits naloxon tidigare, då hade nog många liv varit räddade.
Orsaken till att Sverige legat så långt efter när det gäller skademinimerande insatser är just att vi in i det sista velat hålla den narkotikafria linjen, menar flera av dem vi har pratat med. Av rädsla att skicka fel signaler har vi som samhälle varit berett att offra dem som redan trillat dit.
En av de yttersta konsekvenserna av den svenska narkotikapolitiken, det är ju att många människor, vi vet inte hur många, har dött i onödan.
Men när det gäller vården så menar både Johan Wiklén och Magnus Linton att den här signalpolitiken är i praktiken avskaffad i Sverige idag.
Sverige är ju idag ett harm reduction land. Idag i Sverige så har du ju sprutbyten till exempel. Du har ganska ordentligt utbyggd sån här underhållsbehandling.
Nu pratar politiker inte på det sättet som att vi kan inte ha sprutbyten för då kommer ungdomarna tro att det är okej med knark.
Men när det gäller polisen är det en annan femma.
Inom kontrollpolitiken så har ju inte mycket hänt sedan 90-talet. Och en del pekar ju snarare på att vi kommer att gå åt ett ännu tuffare håll där.
Vi ska komma till det och då kommer vi också komma in på allt det här som rör kriminaliteten och vilka konsekvenser som en eventuell legalisering av vissa droger skulle kunna ha för samhället.
Men först måste vi prata om en grej som kanske är den mest centrala delen av allt som har med droger att göra. Det som ofta definierar gränsen mellan bruk och missbruk av de flesta substanser. Och det är såklart beroendet.
So I really did use everything I could find.
Det här är Judith Griselli igen. Hon är inte bara beroendeforskare och professor i psykologi. Hon är också en numera nykter missbrukare av det mesta.
I was shooting cocaine really out of control, but I also drank every day, smoked weed all day long, kind of chain smoked weed and took meth and other stimulants, a little bit of opiates, but those were hard to come by at that time and place.
Det var på 80-talet. Judith var 23 år gammal och hade missbrukat i 10 år. Hon insåg att hon behövde en paus och checkade frivilligt in sig på ett behandlingshem utan någon plan på att sluta för alltid.
They said I had a disease that was killing me. My plan was to get sober long enough to cure the disease. I was a little arrogant, obviously. And then I would be able to use without self-destructing.
Men åren gick och Judith fortsatte vara nykter. Hon började studera när hon var i rehab. Studierna blev till en doktorsavhandling och sen till en professur. Och nu senast en bok om beroendet och missbrukets neurobiologi.
As we understand it, which is not fully obviously, but there is quite a lot we know.
Så hur fungerar det då? Varför blir vi beroende? Ja, som med mycket annat så är det en effekt av vår evolution, menar Judith.
So the brain, for its own survival and our survival, has evolved to maintain homeostasis, to maintain a neutral affective or feeling state.
I friska människor försöker hjärnan ständigt upprätthålla någon slags känslomässig homeostas, ett grundläge som vi utgår från. Och det finns en viktig evolutionär fördel med det.
The only way we can tell if something important happens, either good or bad, you know, a potential mate or a nice piece of cheese or something dangerous, the only way we could tell is if we had the ability to compare a current state with a baseline. If our internal physiological state and feeling state were swinging up and down wildly all the time, we would never be able to pick up, you know, this is important.
Om man då introducerar en psykoaktiv substans till det här neutralläget, ja, då händer ju något med det. Det är liksom själva poängen.
Whether it's, you know, alcohol or opiates or meth, they're brilliant at totally changing that neutral state to something much more fun and exciting and interesting. It moves us from that neutral state.
Men vår biologi, våra hjärnor som hela tiden strävar efter homeostas, de kommer försöka ta oss tillbaka till neutralläget.
And what that looks like practically is that whatever you regularly take a drug to feel, your brain produces the opposite effect. So we raise the dose and raise the dose, and the main reason people use then is because it feels terrible not to use.
Under tiden som Judith pratar så sneglar jag på min snusdosa som ligger på mixerbordet. På locket ligger redan 4 använda portionssnus på mindre än en timme. Ett praktexempel på det Judith just berättat.
If you don't take nicotine, you have a strong drive to take it, but it doesn't really help you except to alleviate that strong drive to take it. Doesn't that make sense?
Vid det här laget var jag uppe i nästan 2 doser per dag. Och det verkade inte finnas något tak.
Do you want to continue using those pouches that get you less and less?
Där och då, dagen innan semestern, bestämde jag mig för att avsluta ett 23 år långt nikotinmissbruk. Dosan hamnade i papperskorgen och efter mindre än en timme så var jag rastlös och irriterad. Sen fick jag blodtrycksfall och svimningskänslor. Min kropp försökte kompensera för ett stimuli den vant sig vid under mer än 2 decennier.
The effects of any drug chronically are the opposite state of what you're taking the drug to get.
När Judith var i rehab för sitt blandmissbruk så var det inte kokain eller sprit eller någon annan tung drog som skulle visa sig vara svårast att leva utan. Det jobbigaste för henne var att sluta med cannabis.
What I really loved is that it made life interesting and eventually bearable. I could really be entertained in my own head, never bored, never annoyed. So I just smoked and smoked and smoked. Eventually what happened is my own capacity for appreciation, for interest, for curiosity was diminished.
Missbruket av cannabis gjorde att hon tappade förmågan att känna intresse för någonting alls om hon inte var hög.
When I wasn't high, I felt really bleak and really empty, like there was just nothing worthwhile. Because weed makes everything seem worthwhile, you know, even the most mundane things in the beginning. So now nothing's worthwhile. When I smoke, I just feel normal. You know, I can get through the day.
Enligt Judith ger THC från cannabis ofta en känsla av meningsfullhet. Och har man vant sig vid den stimulansen så kommer meningslösheten som ett brev på posten när man slutar. Vilket var exakt vad som hände henne.
I felt like the world went to black and white. It was almost like I was on the moon, you know, there was hardly any oxygen. It was just so gray and dull and hopeless.
Men som tur är så är våra hjärnor och våra kroppar rätt bra på att anpassa sig i båda riktningar. Att anpassa sig till droger, men också till den plötsliga avsaknaden av droger. Så jag frågade hur länge det tog innan Judith började känna någon färg eller glädje i livet igen.
I was clean about 3 months, maybe a little more. And I was walking down the street one day. I was in Minnesota, so I went from Florida to Minnesota where it's cold and the leaves were changing. And I was nearly brought to my knees. It was so incredibly, overwhelmingly gorgeous. I hadn't seen anything like that.
Men samtidigt kom alla negativa känslor tillbaka också. Känslor som hon skyddat sig mot genom att röka weed hela tiden.
So anxieties and insecurities and, you know, others and kind, you know, all kinds of things about reality that are not so wonderful as the changing leaves.
Då, på 80-talet, var det många som menade att det här inte skulle vara möjligt. Man skulle inte kunna bli beroende av cannabis. Men det berodde på att man kategoriserade beroende på ett helt annat sätt då, säger Judith.
Until the mid-1980s, we thought addiction depended on having a physical dependence. Alcohol addiction and opiate addiction, you could measure in sweat and shakes and diarrhea, for instance. And people thought cocaine wasn't addictive because it only produced a kind of a psychic withdrawal. And a psychic withdrawal is, I do not feel right until I get my hands on some more coke.
Och det här räknades liksom inte. Men vårt psyke är ju lika materiellt som resten av vår kropp. Och ett så kallat psykologiskt begär kan ju vara lika starkt som ett fysiskt. Även om man kanske inte kan dö av avtändningen som med exempelvis alkohol. Dessutom har det visat sig att cannabis också orsakar viss typ av fysiskt beroende, menar Judith.
There is some physical dependence in most people with cannabis. Having to do especially with the gut. And sleeping, but it's subtle compared to alcohol, like you say.
Vad som gör att ett bruk går över till ett beroende och ett missbruk är otroligt individuellt. Vissa klarar av måttlig exponering år efter år utan att de utvecklar ett beroende. Andra trillar dit ganska snabbt.
Vissa studier har visat att den genetiska komponenten utgör så mycket som 50% av risken för att utveckla ett missbruk.
Sen spelar det ju såklart roll vilken drog det man använder. Och en grej man ofta hör är att heroin är en sån där drog som man kan testa bara en gång och sen är man fast. Men det stämmer inte alls, menar Judith.
It's a myth. Now, the brain will begin adapting with the very first exposure to any drug. But addiction isn't just, you know, a little bit of adaptation. It's enough adaptation to cause tolerance and withdrawal when you take the drug away and therefore persistent craving.
Men det är inte konstigt att den här myten har uppstått kring just heroin, säger hon.
Opiate effects are so the antidote to our current context. They make it seem like everything is just perfect the way it is. And so what could be more wonderful today than to be ensconced in this little cloud of comfort and perfection?
Första gången man testar opiater kan den psykologiska effekten av lindring vara så underbar att man sen, helt nyktert och utan något egentligt beroende, bestämmer sig för att det är värt det en gång till. Och sen en gång till.
It's so wonderful that all the problems disappear. I want to do it again. I want to do it again. I want to do it again.
I början tar vi besluten med hjälp av frontalloben, den mest städade och väluppfostrade delen av vår hjärna. Men efter ett visst antal exponeringar, lite olika beroende på vem man är, så börjar de besluten tas djupare ner i hjärnan av nervbanor som vi inte kan styra på samma sätt, säger Judith.
At some point you shift from the cortex saying, hey, this would be terrific, to subcortical regions that have to do with habits saying, I need this. This is a compulsion now. It's now an urge that comes deep in the brain, almost like the urge to itch something. And to not do it would be torture.
Och den drog som verkar ha hittat den snabbaste vägen ner till reptilhjärnan är inte opiater.
The most quick addictions probably to nicotine. The way it's delivered and the dose is perfectly titrated to be exactly, you know, the most powerful reinforcer you can get.
Men om man inte blir beroende då? Jag frågade Judith så här. Om man bara tar droger någon gång ibland, typ någon gång i månaden för skojs skull, om man ser till att man inte fastnar i något missbruk och kollar att man vet vad man stoppar i sig, finns det något inneboende negativt med droger då?
If your brain is mature about say 25 or 26? Absolutely not. I think it can really enhance people's lives and experience, and I wouldn't begrudge it at all.
Men, det här med åldern är viktigt, menar hon.
Whatever experiences they have during that very plastic time when the brain is developing have a much more lasting impact.
Så om man super för mycket, eller röker för mycket gräs, eller tar andra droger som tonåring eller i tidiga 20-årsåldern, då kan man orsaka mycket värre skada än senare i livet, menar hon.
The lasting impact in short during adolescence is that they become less sensitive to pleasure and less sensitive to meaning, if say they're smoking weed. So they develop this compensatory response kind of permanently.
Det här är i sin tur associerat med beroendeproblem i vuxen ålder.
Because they're a little bit deaf.
Trots riskerna med beroende och trots skadan som droger kan ha på unga, så tycker Judith att den svenska idén om ett narkotikafritt samhälle är löjlig.
People have been taking addictive drugs since before we were people. Neanderthals took them. The Iceman had poppy seeds with him. There's a drive in us to mess with our consciousness. And that is so strong that there's no way I think a government or a policy is going to be able to counteract it. It's almost like making sex illegal. You know, I can't imagine anybody would think that would work.
Men trots det så är Judith ganska oroad över den legalisering av cannabis som skett i USA de senaste åren. Och vi ska komma till den frågan strax. Det är ju något av en het potatis i Europa och hör ihop med det här med våldet och skjutningarna.
I Johan Wiklens bok framförs tesen att narkotikahandeln, och då framförallt cannabishandeln, är, citat, motorn i förortens blodiga gängkonflikter. Men hur vet man det egentligen?
Det vet man ju genom att läsa förundersökningar, genom att intervjua personer, genom att prata med poliser.
I boken vittnar både kriminella och poliser om hur enkelt och lönsamt det är att sälja cannabis. Hur själva handeln är en inkörsport, inte till missbruk, utan till kriminalitet.
Och det här stämmer väl överens med vad som händer i andra länder när det blir lönsamt att sälja förbjudna substanser, menar David Courtright.
It is true historically that drug gangs will recruit young people as lookouts or touts. They'll walk around saying, "Oh, hey, go down the block and you'll find, you know, you can buy this and such."
Den illegala droghandeln erbjuder en alternativ karriärstege där de som är villiga att arbeta hårt och ta stora risker kan klättra.
You can rise in the world by starting off as a lookout for a drug gang and then maybe 10 years later you're the head honcho in the drug gang.
Och i de situationer eller samhällen där den lagliga karriärstegen är svår att ta sig upp på så brukar den olagliga framstå som mer lockande. Trots riskerna.
You're probably not going to live as long and you're probably going to go to prison at some point during your career. That's the difference between the legal mobility ladder and the illegal one.
Och hand i hand med den illegala handeln följer ofta våld och skjutningar, menar David Courtright.
Once you are dealing with an illicit product that has high street value, there's a danger that others will rip you off. And that's when people start arming themselves.
Det är inte så att alla mord handlar om narkotikamarknaden. Många gör det. Kunde vi se i enkursmaterialet till exempel att det kunde handla om att ta marknadsandelar. Men det kan lika gärna handla om lättkränkthet, någon har tittat på någons flickvän och så vidare.
Men att dra en direkt koppling mellan dödsskjutningar och den hårda linjen mot cannabis vill Johan inte göra.
Den enorma nivån av skjutningar idag, det är för att vi har en väldigt oorganiserad, kaosartad brottslighet med väldigt unga förövare. Och att efter att man började skjuta varandra i huvudet så kan man inte sluta med det. Man måste skjuta för att döda i förebyggande syfte. Men narkotikan finns ju där som en motor, och polisen beskriver ju själva till exempel cannabishandeln som en basinkomst för den organiserade brottsligheten och en inkörsport för unga män då på väg in i en kriminell livsstil.
Inför årets val angav de svenska väljarna ganska konsekvent i opinionsundersökningar att lag och ordning var den absolut viktigaste frågan. Så hur kommer det sig då att frågan om en eventuell avkriminalisering är så tabu att den inte ens får utredas?
Det är ingen som kan driva det, för att det uppfattas som liberalisering, relativisering, bagatellisering av brott.
Och så vidare. Och då spelar varken forskning eller faktiska effekter av politiken särskilt stor roll, menar Magnus Linton.
Inte ens Vänsterpartiet kan ju i det här läget säga att ja, men vi borde faktiskt sänka straffen på våldsbrott eller sånt där. Därför att forskningen visar att det ger inget resultat. Ja, men det finns ju massor med forskning som visar på saker som inte politiker kan säga. Och narkotikan har ju liksom vuxit till någon, vad ska man säga, någon sorts retorisk cancersvulst liksom i Sverige.
För några veckor sedan gjorde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson en så kallad Ask Me Anything på Reddit. Vem som helst får skriva en fråga och alla får rösta på vilka frågor som de helst vill se svar på. Och den allra mest uppröstade frågan med över 4000 uppröster löd: varför vill ni inte legalisera cannabis och slå till mot gängens största inkomstkälla?
Hennes svar var, citat, problemen med legalisering är att gängen skulle gå till andra inkomstkällor.
Det är möjligt, så är det såklart att kriminell verksamhet hela tiden letar efter nya lukrativa projekt. Men det måste ju finnas en efterfrågan för att man ska kunna göra stora pengar.
Och idag i Sverige finns den efterfrågan i huvudsak på cannabis.
Varken Magnus Linton eller Johan Wicklén vill uttala sig lika tvärsäkert om vad som faktiskt skulle hända med brottsligheten om Sverige avkriminaliserade cannabis. Men det som verkar oroa båda två är att man i Sverige inte ens kan diskutera det som en potentiell insats mot gängkriminaliteten.
Om man nu säger att man ska vända på varje sten för att komma till rätta med det här problemet, så har vi faktiskt en väldigt, väldigt stor sten som står här i mitten av rummet som alla politiker bara går runt och visslar kring och låtsas att den inte finns.
I sitt svar på Reddit skrev Magdalena Andersson vad hon istället ansåg var rätt recept för att, som hon uttryckte det, knäcka gängen. Det var, citat, hårdare straff och fler poliser.
Som vi nämnde i början av avsnittet så har ju många länder legaliserat cannabis. Och de flesta vi pratat med tror att Sverige förr eller senare kommer att följa efter. Men är det bra eller dåligt? Eller är det bara ofrånkomligt? Vi kan ju faktiskt titta på hur de här stora legaliseringsexperimenten fungerat på andra håll.
We're just getting the studies, the results now.
The effects of, in my view, have not been good.
Det finns ingen brist på studier i ämnet, men resultaten mellan olika studier är ofta motstridiga och det kan vara svårt att veta hur bra genomförda de faktiskt är.
Men med det sagt så verkar det obestridbart att bruket av cannabis ökar där man legaliserat. Och med ökat bruk kan man tänka sig att de hälsoeffekter som kopplas till cannabisbruk också kommer att öka.
I would start with maybe the most alarming thing, which is that people who use have children who tend to be more anxious and depressed and more prone to using.
THC överförs till fostret under graviditeten, men enligt Judith kan effekten ske även om man slutar när man blivit gravid.
Using when you're not pregnant and then getting pregnant can have some of those effects from both the mother's side and the paternal side.
Det finns också en association mellan kroniskt bruk av cannabis och förvärrade psykiska problem.
Which is so crazy because people say, well, I smoke because of my anxiety. But there's no evidence, zero evidence that THC used chronically reduces anxiety. In fact, all the evidence we have about regular use of THC is that it's associated with more anxiety and more depression.
Det finns också, som bland annat en ny stor metastudie i The Lancet visat, en allt starkare länk mellan cannabisbruk och schizofreni och andra psykostillstånd.
A pretty massive study around the world indicated that about 40% of the new cases of schizophrenia are attributable to smoking high potency weed.
Mycket pekar på att sårbara individer kanske borde hålla sig borta från cannabis. Har man psykossjukdom som schizofreni i släkten så är det nog en väldigt god idé att inte använda cannabis.
Men det stora problemet som de flesta vi pratat med ser med cannabis är ju just beroendet.
Det fanns ju en tid där även inom professionen så trodde inte människor att man kunde bli beroende av cannabis. Sådär. Men det kan man absolut bli.
När han skrev sin bok intervjuade Johan många som rökte gräs varje dag.
Många har en väldigt positiv syn och en väldigt okritisk syn på drogen. När jag sen frågar, ja, men skulle du vilja röka lite mindre till exempel? Då säger nästan alla ja.
De studier som vi har tagit del av visar att mellan 10-30% av de som röker cannabis drabbas av det som kallas cannabis use disorder, då man har svårt att sluta. Och det är en högre procent än för alkohol, även om det här är lite som att jämföra äpplen och päron.
Å andra sidan så finns det flera studier som visar att legaliseringen av cannabis korrelerar med en minskning av våldsbrott i vissa delstater i USA. Legaliseringen har lett till mer skatteintäkter. Och kanske mest intressant så verkar legaliseringen korrelera med en minskning av opioidöverdoser, även om kausaliteten inte är fastslagen.
Drog- och beroendeforskaren Mitch Earlywine har kallat cannabisstudier för vår tids Rorschach-tester. Ni vet de där kända bläckplumparna som man ska titta på och säga vad man associerar dem med. Han menar att hur man tolkar en cannabisstudie säger mer om personen som läser den än om själva studien.
Men en grej som man inte verkar kunna komma ifrån är ju att vår mest hyllade och mest sanktionerade drog, alkoholen, den är mycket värre, både för individ och för samhälle, än vad cannabis är.
Alkohol är en mycket, mycket tyngre, mycket mer aggressivt, mycket mer destruktiv drog än vad cannabis är.
Men att därför hävda att cannabis borde vara lagligt, det är det sämsta tänkbara argumentet, menar Magnus Linton.
Båda är dåliga liksom, och nu blev det av olika skäl så att alkoholen växte in i vår kultur och blev dominerande drog i vår kultur. Och det är liksom inte ett skäl att acceptera något nytt dåligt.
Och att vi har en lång kultur av alkoholbruk och missbruk gör ju också att vissa sociala kontrollmekanismer har vuxit fram i våra samhällen. Kontrollmekanismer som gör att vi lättare kan ta tillvara på alkoholens positiva effekter, samtidigt som vi försöker begränsa de negativa.
It's pretty obvious that a lot of bad things happen when people drink a lot of alcohol. But don't forget that a lot of good things happen when people drink alcohol moderately.
Vi blir ofta gladare, vi blir mer pratsamma och sociala, vi firar och skålar och dansar. Och allt det här är positivt, menar David. Så länge det finns sociala koder och tabun som förhindrar att drickandet går överstyr.
Almost no one would consider it appropriate to become inebriated at a Christmas dinner for the family.
Och nästan ingen skulle tycka att det var okej att dricka alkohol till frukost, eller att supa sig full ensam, eller att dricka alkohol på jobbet, och så vidare.
So there are many informal controls on alcohol.
Det finns en del sociala regler för cannabisbruk också. Mycket av det kommer från 60-talets motkultur, menar David.
Such as rituals where one would share a joint as opposed to just consuming it all yourself, one shared it with friends.
Men eftersom cannabis varit olagligt nästan överallt i västvärlden så har det inte hunnit etablerats informella regler för var, när och hur man får röka. Speciellt inte i mainstream-samhället. Dessutom, menar David, så är många av ritualerna med cannabis idag ärvda från en tid då drogen var mycket svagare.
The cannabis that's now being smoked is much more potent than that which was smoked in the 1960s and 1970s.
Resultatet är lite som att man skulle behålla de sociala koder som finns kring hur man dricker, men så byter man ut ölet i glaset mot sprit.
Och i länder som Sverige, som har nästan noll cannabiskultur i mainstream-samhället, kan en plötslig legalisering av högpotent cannabis bli ett problem, menar David.
If a society such as Sweden suddenly reverses course, then you are doing so in a social and cultural vacuum where you're not going to have those informal controls in place, and that could indeed be a problem.
Frågan är kanske inte om cannabis kommer bli lagligt i Sverige, utan när. Det tror de flesta vi har pratat med. Och för att minska problemen när det sker så måste vi tänka igenom hur vi vill ha det i förväg.
Vi har ju en cannabisindustri som står och stampar och bara väntar på de här förändrade lagarna. Och som när de kommer är redo att dra igång den här jättemarknaden. Och det är naturligtvis ett superproblem som man måste vara jättevaken på.
I guarantee you, as an historian who's looked at this in cultures all over the world, that always and everywhere, those who make psychoactive products will target the young, because that's where they get the majority of their sales. If you can get someone started on a product like cannabis or alcohol or tobacco when they're still in their teens, they are going to become the dependent daily users, and they are going to provide 80% or more of your profits later in life.
Hur oförsvarbar den svenska nolltoleransen än är, så skulle en ren kommersialisering av cannabis vara ett stort misstag, menar David.
That will be a disaster in a different way, I assure you.
Men här har Sverige redan visat att det faktiskt finns en slags gyllene medelväg.
Yes, I mean Sweden gave the world the Gothenburg system.
Göteborgssystemet, en statlig reglering av alkohol som senare kom att bli till det som vi idag kallar Systembolaget. Ett statligt monopol utan vinstintresse och som inte får göra reklam för sin produkt.
That I think is really the key to reforming cannabis policy.
Fram utan tvekan i floder av champagne, styrkta från början av brännvin från vårt land. Kämpa mot allt hårt, bröder, kämpa mot allt hårt. Svenska hjärtans djup, här är din sol.
När jag började jobba med det här avsnittet så var min idé om den ultimata dystopin ett samhälle som kriminaliserat droger till den grad att man lägger enorma resurser på att jaga och fängsla missbrukare snarare än att hjälpa dem. Där man som skriver av en hel kategori av människor som förtappade och låter dem dö och gör varnande exempel av deras öden.
Och det är ju en dystopi som Sverige redan har varit och nosat på, men som har börjat förändras till det bättre. I alla fall när det gäller vården. Framtidens drogdystopier ser nog lite annorlunda ut, menar de vi har pratat med.
Even more dystopian than having all the users locked up would be a situation where we endorsed pharmacological escape at such a broad and deep level that people at all ages and all walks of life were encouraged to be disconnected from reality to such an extent that reality got worse and worse and worse, and the only way we could deal with it is to get better and better drugs to escape it.
If you want me to become really dystopian, one danger is that policy may become irrelevant in a world of superpotent synthetics.
Vi har ju ägnat en hel del av det här avsnittet till att prata om cannabis. Men det är egentligen ganska irrelevant för framtiden, säger David.
I think the big story in the last 50 years is not necessarily cannabis. Cannabis has gotten a lot of press. But let's not forget about what's going on with basic chemistry. Right now, it is very, very easy to manufacture super potent synthetics like methamphetamine and fentanyl and fentanyl analogs.
Och just på grund av att till exempel fentanyl och fentanylanaloger är så extremt potenta, så tar de också väldigt lite plats och är lätta att transportera mellan länder.
My greatest fear is that we're going to lose control in the midst of this synthetic revolution that's moving us to ever more powerful substances.
Det här är ju någonting som redan har hänt i USA, vilket vi tog upp i avsnittet Vetenskapens mörker.
It is true that we have an epidemic of addiction in the United States. But it's increasingly becoming an epidemic of poisoning with over 100,000 deaths a year, which is remarkable. It's unprecedented. And I am concerned that that could happen in other countries as well.
Vad kan man göra åt ett sånt problem då, om inte politiken spelar så stor roll? Ja, vi frågade Robert Sandrö, som själv varit nära att dö av just fentanyl.
Info skulle jag säga. Jag vet att det hjälper väldigt mycket.
Det låter ju enkelt. Men det man måste komma ihåg då är att Sverige har en lång tradition av desinformation i narkotikafrågan.
Vi har ju haft en situation där vetenskap, forskning inte riktigt har haft någon plats i den narkotikapolitiska debatten.
När jag gick i skolan på 90-talet så fick vi delta i flera antiknarkkampanjer som var så våldsamt missvisande att man nästan bara kunde skratta åt det.
Ja, ett blås hash skulle leda till heroinsprutan mer eller mindre.
Och den här verklighetsfrånvända bilden av cannabis som en farlig dödsdrog har ju stannat kvar hos många av våra politiker, långt in på 2000-talet.
När delstaten Colorado legaliserade cannabis 2014 så publicerade satirsidan The Daily Current en artikel som beskrev den katastrof som legaliseringen hade inneburit.
37 personer dog av cannabisöverdoser redan första dagen och läkare varnade för hundratals fler döda närmsta veckorna.
Att det här var ett skämt var ju ganska uppenbart eftersom det inte finns några bekräftade fall någonsin i hela världen där någon dött av att röka gräs. Men i Sverige var det flera politiker som delade den här artikeln vidare som ett argument mot legalisering av cannabis.
Inte minst vår svenska justitieminister Beatrice Ask som länkade till artikeln från sin Facebook-sida med kommentaren att legaliseringen i Colorado var dum och sorglig.
Det här är från P3 Nyheter 2014.
Och det dröjde såklart inte länge innan justitieministern fick kritik för att hon gått på den här satiren. Som lagstiftande politiker borde hon veta bättre än att folk dör som flugor av att röka maja. Själv försvarar hon sig med att förtydliga sin Facebook-kommentar med att det är dumt och sorgligt att i satirform förlöjliga de som inte gillar legalisering av cannabis.
I have to say this interview has cheered me up enormously.
Jag berättade hela den här historien för David Courtright och han blev överlycklig.
I thought this kind of wildly inaccurate propaganda was somehow a monopoly of US politicians, but I'm reassured that politicians in an enlightened country like Sweden are capable of equally stupid things. You've made my morning.
Men när jag förklarade att det faktiskt än idag finns så många seglivade myter kring cannabis att man inte ens kan utreda kriminaliseringen av eget bruk, ja, då var det inte så roligt längre.
Then that is a serious problem. There are very real dangers associated with daily cannabis use. That is true. But if you exaggerate those dangers, then the core of truth will be disregarded. That's simply a bad approach to the problem. And I am baffled why such an outmoded or outdated approach would still be so common.
Det har gått 3 månader nu sedan jag kastade snusdosan i papperskorgen. Och mitt liv utan nikotin känns ganska fattigt. Det här starka suget är fortfarande kvar och det värsta är att jag aldrig känner mig nöjd. Jag känner mig aldrig tillfreds med livet längre. Det är alltid någonting som saknas.
Ja, men du fattar. Det handlar, jag försöker säga det till mina barn också. Gör inte kroppen beroende av grejer liksom. Beroende är jävligt värdelöst för du kan inte styra över det och du blir offer för dem liksom.
Kanske blir nikotin olagligt i framtiden i Sverige. Kanske samtidigt som cannabis legaliseras. Summan av lasterna sägs ju vara konstant.
Det vi vet är i alla fall att Sveriges försök att nå ett narkotikafritt samhälle har misslyckats. Och vägen till det här misslyckandet har kantats av offer. Människor som dött i onödan, människor som straffats för sitt missbruk när de borde ha fått hjälp och människor som helt slutat lita på vad skolan och politikerna säger.
Och idag så börjar vi kanske sakta men säkert inse att den drogfria världen inte är möjlig.
Även om den gick att skapa så vet jag fasen vem som skulle vilja leva där.
Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Fanny Hedenmo.
Om du vill diskutera det här eller något annat av våra avsnitt så finns det en Facebookgrupp där folk brukar göra det. Den heter P3 Dystopia Eftersnack. Det här avsnittet skrevs och producerades av mig med hjälp av Fanny under sommaren 2022 och spelades in här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Ljudtekniker var Björn Nitzler. Vi hörs. I'm on the border of Bolivia, working for pennies, treated like a slave. The coca fields have to be ready. The spirit of my people is starving, broken and sweaty. Dreaming about revolution, looking at my machete. But the workload is too heavy to rise up in arms. And if I ran away, I know they'd probably murder my moms. So I pray to Jesucristo when I go to the mission. Process the cocaine paste and play my position. Okay, listen, Juan Valdez, just get me my product before we chop off your hands for workers' misconduct. I got the power to shoot a cop up and not get charged. And it would be sad to see your family in front of a firing squad. So to feed your kids, I need these bricks. 40 tons in total, let me test. Indeed, I shit. This is good. Pass me a tissue and don't worry about them. I paid off the official. Yo, it don't come as a challenge. I'm the son of some of the phallists, elected by my people. The only one on the ballot, born and bred to consort with feds. I laugh at fate and assassinate my predecessor to have his place in a third world. P3, Sveriges Radio. P3.